Podplay.
Hon frågade mig, vågar jag göra den?
Ja, det får vi se då.
Jag sa att jag har inte så mycket val kanske. Att göra det ändå.
Man vet inte. Vi kör med en gång. Hur mycket tid har du då?
Du, jag har nog ganska ont om tid.
Ja, då kör vi igång med en gång.
Det är lika bra att vi bara kör.
Ja,
vi
gör så.
Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé.
Så där då. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Ja du, Märta Stenevi bad dig ta av foliehatten häromdagen. Har den någonsin varit på?
Nej, jag tycker ju inte det. Jag tycker att det är jag som har rätt och hon som har fel. Eller så har vi helt enkelt olika perspektiv på saker och då kan man landa i olika slutsatser. Men det betyder ju inte att vare sig hon eller jag nödvändigtvis har fel.
Det har ju hänt en del sedan Sverigedemokraterna dyker upp i svensk politik första gången.
Ja, det får man ju säga.
Ja, och nu ingår ni då i ett så kallat blått block och är att räkna med. Känner du så också?
Ja, så vi bejakar ju det här maktskiftesprojektet. Vi tycker att vi har medvind. De debatter som har varit hittills har vi ju vunnit överlägset. Även om det just nu opinionen inte ser ut som att det, ja, det är väldigt jämnt är det. Men det känns bra och vi är väldigt nöjda med att kunna få inflytande i en ny regering.
Så vem är det som har ändrat på sig? Är det ni eller är det andra?
Det är framförallt andra som har närmat sig vår position i de här viktiga frågorna om invandring, integration, kriminalpolitiken, energipolitiken. Så att vi har inte flyttat på oss särskilt mycket utan det är andra som har gjort det.
Samtidigt så är det många som uppfattar det som att ni faktiskt har blivit mjukare i en del frågor. Som Johan Persson till exempel när han var här så sa han att ni har ändrat åsikt om NATO, homosexualitet.
Jag har aldrig haft någon särskild åsikt om homosexualitet faktiskt. Men ja, nej, det fanns säkert andra uppfattningar för när vi var ett väldigt litet parti. Men vi är ett stort parti idag. Och då blir det ganska naturligt att det kommer in olika intressen. Och då går partiet mer mot liksom, mitten i de här blockskiljande frågorna. Det är inte så konstigt egentligen.
En sak som man alltid hör då i diskussionen är att man måste kunna prata med alla partier.
Mm.
Känner du så också?
Det har varit min utgångspunkt alltid, att vi pratar med andra partier om man vill få någonting gjort och i synnerhet om man sitter i opposition som vi har gjort i 12 år, då måste man kunna prata med alla partier för att kunna få igenom förslag. Och det har vi ju fått nu också tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna men också med Vänsterpartiet under de senaste åren.
Hur är relationen mellan dig och Nooshi då?
Vi har väl ingen speciell relation men vi kan väl hälsa och slänga käft när vi träffas.
Och hur är det med Annie Lööf?
Det är samma sak där. Jag tycker Annie Lööf är en väldigt trevlig person. Sen är vi väldigt långt ifrån varandra politiskt. Men vi brukar prata om barn och sådana saker. Vi har ju barn i ungefär samma åldrar och så.
Mm. Jag bara tänkt på det där med att ändra positioner. För det känns ibland som att ni rensar ut lite folk här och var. Är det så fortfarande tycker du?
Ja, men jag tycker alla partier behöver ha en liksom kontinuerlig städning av personer som inte hör hemma i ett parti. Vi är fortfarande, även om vi är ett stort parti idag, så är vi fortfarande ett ganska nytt parti. Vi växer fortfarande på vissa håll i landet. Och det har ju möjliggjort för personer som kanske inte hör hemma i vårt parti att få positioner. Jag upplever inte att det är något stort problem idag, men det har ju varit ett stort problem för oss. Och vi har varit... det har varit en viktig del av vårt organisationsbygge att också få bort fel folk och satsa på rätt folk.
Vad är det som gör dig så arg när det talas om det blåbruna blocket?
Men färgen brun betyder ju egentligen bara en sak i politiska sammanhang och det är ju nazist. Det är nazisternas färg. Så att när man kallar mig för brun så kallar man mig indirekt för nazist och det har jag väldigt svårt att acceptera. Och det är naturligtvis Miljöpartiet väldigt medvetna om. De vet att det provocerar och så. Jag har sagt ifrån en gång och jag kommer inte att bry mig om det igen utan jag ignorerar det nu. Jag tycker att jag har sagt mitt i den frågan.
Samtidigt är det ju så att ert parti har främlingsfientliga rötter och till och med en del nazism. Det är ju ingen hemlighet, det stod ju till och med om i den här vitboken.
Ja, att det fanns individer som grundade partiet som hade den typen av bakgrund. Det har vi ju känt till länge. Men det betyder ju inte att det är rätt att kalla mig för nazist för det. För jag är inte nazist och vi tar starkt avstånd från nazismen. Och det tror jag att de flesta väljare förstår idag faktiskt.
Du, vilken ism tillhör du då?
Jag har alltid varit nationalist och konservativ. Och Sverigedemokraterna är ju ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. Det är väl portalparagrafen i vårt principprogram.
Hur vill du definiera det på ett enkelt sätt för den som lyssnar?
Men nationalismen går ju ut på att alla nationer och folk har rätt att bestämma över sin egen utveckling. Vi har rätt till självständighet och det är inte andra utländska intressen som ska forma Sverige, utan det ska svenskar göra, precis som alla andra nationer har samma rättigheter. Socialkonservatismen handlar ju om att man har en konservativ utgångspunkt. Man vill se ett försiktigt framåtskridande, inte liksom radikala förändringar, inte ut med det gamla och in med det nya, utan mer försiktighet. Men social kommer ju in i det att vi är, tror ju också på det starka samhället, en stark stat där vi har en omfördelning av resurserna för att alla ska kunna få en bra grundtrygghet.
Hur rädd är du för klimathotet?
Jag är inte särskilt rädd för klimathotet. Däremot så inser jag att det finns ett sånt hot och att vi behöver göra det vi kan för att förändra det som vi står bakom när vi pratar om klimatförändringar.
Vad tycker du vi behöver göra?
Ja, men för Sveriges del så handlar det ju framförallt om att göra det vi är bra på. Det är teknisk utveckling. Vi är ett av världens mest innovationsrika länder. Vi är fantastiskt duktiga på energiteknik till exempel. Vi behöver delta i forskning kring modern kärnkraft. Sånt som vi kan exportera sen till de länder som släpper ut mest så att de kan minska sina utsläpp. Det tycker jag är väl den viktigaste delen. Inte att vi har världens högsta bränslepriser så att det inte går att köra bil i vårt jättestora land.
Vad har du för typ av bil?
Jag har en bensin- och etanolbil.
Hybrid?
Det är ingen laddhybrid, utan det är ju en hybrid av bensin och etanol. Då. Och det var ju en miljöbil när jag köpte den en gång i tiden. Nu vet jag inte om det är det längre, jag tror inte det.
Nej, ska du hacka upp ett snack, eller vad heter det? Ska du uppgradera?
Ja, men jag har inget jättebilintresse, om jag ska vara ärlig. Och just nu så har jag skjutsas ju runt liksom i statens polisbilar, som de flesta partiledare gör. Och då har man inte så där jättestor nytta av att lägga massa pengar på nya dyra bilar. Så att, jag har ingen sån plan just nu.
Hur ska vi komma till rätta med alla skjutningar?
Vi ska låsa in farliga människor. De ska sitta inne länge. Det är helt orimligt att vi släpper ut människor som uppenbart är farliga. Det är det ena. Det andra är att vi måste ha poliser som finns i de områden där de här gängen finns, men som också har rätt verktyg att hantera det. Som har och känner ett politiskt stöd i ryggen. Det tror jag kanske har varit en av de allvarligaste sakerna under decennier nu när det här har tillåtits växa fram. Att det har inte funnits någon politisk vilja. Inget politiskt stöd för polisen att göra sitt jobb. Och då blir det att man istället bjuder på pizza och man knäböjer och man bjuder på saft och bulle och det där håller inte längre. Sen är det klart att skolan måste fungera och vi behöver ha en socialtjänst som fungerar också i de här områdena. Det är inte helt lätt för att förtroendet för svenska myndigheter bland invandrare är väldigt lågt i många grupper. Och det är ju ett jätteproblem som kanske sitter djupare än vi tror.
Men hur ska man få det att vända då? Jag menar, vi vaknar nu i stort sett varje morgon till en död kropp hittat. Där är en skjutning, där...
Mm. Och det är ju knappt så att man reagerar längre och det är ganska skrämmande. Och det är väl oftast det man hör också. Oj, var det en skjutning idag också? Det lade jag inte ens märke till. Mm. Det är ju skrämmande att vi har kommit så långt. Nej, men vi ser ju nu när den franska polisen lyckades identifiera ett antal svenska gängkriminella så låste man ju in en hel del och då minskade faktiskt skjutningarna. Så att det hjälper att låsa in de här människorna och det är det vi måste göra nu på kort sikt.
Straffrabatt?
Definitivt inte.
Förklara tanken med ett straffverk, vad du kallar för, va? Istället för kriminalvård.
Ja, men alltså, vi vill ju skifta fokus i kriminalpolitiken. För att det har i decennier nu varit väldigt mycket fokus på brottslingen. Brottslingens rätt till vård, till rehabilitering, återanpassning i samhället. Och jag säger inte att det nödvändigtvis är fel att ägna sig åt det, men det kan inte vara fokus. Utan fokus måste vara att den som begår ett brott straffas för det brottet i proportion till brottets art. Att brottsoffret får upprättelse. Och att vi skyddar laglydiga, hederliga medborgare från farliga människor. Det är det som måste vara fokus i kriminalpolitiken. Och då är det inte orimligt att det också återspeglas i vad den här myndigheten heter. Och då tycker vi att straffverket är ett bättre namn än kriminalvården.
Men ska man inte kunna rehabilitera brottslingar?
När det är befogat, absolut. När det finns metoder som bevisligen fungerar så får man gärna ägna sig åt det. Men det är inte huvudsyftet, utan huvudsyftet är att samhället ska må bra. Inte att brottslingen ska må bra.
Mm. Hur kommer det sig att andra politiker från andra partier alltid tror att du pratar om invandrare när du pratar om brottslighet?
Jag vet faktiskt inte. Det kan ju hänga ihop med att invandrare är kraftigt överrepresenterade i brottsligheten, vilket är ett faktum. Det är svårt att prata om den här grova kriminaliteten idag, till exempel gängkriminaliteten. Vi vet att ungefär 80% av de gängkriminella har invandrarbakgrund och så. Det är svårt att prata om det utan att dra liksom slutsatsen att det i stor del handlar om invandrare och invandring. Men jag tror att man många gånger läser mellan raderna när vi pratar att allt handlar om invandrare hela tiden. Och det där är ju, det är väl både mitt fel och andras fel.
Vilket parti vill du absolut inte jobba med?
Jag har inga sådana röda linjer, utan det är klart att vår utgångspunkt har alltid varit att man ska kunna samarbeta med alla partier. Sen är det klart att om man nu ingår i ett regeringsunderlag och sluter avtal kring vad man ska samarbeta om, då håller man ju sig till dem man har slutit avtal med i de frågorna. Och sen är man väl fri att samarbeta med vem man vill om allt annat.
Har ni gjort ett avtal? Finns det ett skriftligt papper?
Nej, det finns inga avtal. Däremot så har vi ju lagt mycket tid på att diskutera de här processerna. Jag har också pratat en hel del. Vi har ju förhandlat budget och till och med vunnit en budgetomröstning i riksdagen och så. Så att vi har kommit ganska långt, men vi är ju inte framme än där vi liksom känner oss bekväma med att släppa fram någon statsministerkandidat.
Kräver du en regeringspost?
Vår utgångspunkt är att sitta i regering. Om vi ska vara som del av ett regeringsunderlag. Och jag tror att Sverige skulle må väldigt bra av en majoritetsregering. Det var ett tag sedan senast. Men jag drar inga röda linjer som sagt. Jag tycker inte att det är rätt läge att göra det. Jag har noterat att till exempel Johan Persson drar röda linjer. Och många andra är bra på att göra det. Jag tycker inte det är så konstruktivt. För mig så är det inte så viktigt egentligen hur en regering ser ut. Utan det viktiga är vad en regering faktiskt ska göra.
Men vad är ditt krav för att stödja Ulf Kristersson som statsminister?
Ja, det är ju, det kan man ju prata om på en väldigt detaljerad nivå, men det tänker jag inte göra. Men däremot så handlar det ju om de frågor som är viktiga för oss och för våra väljare. Det är migrationspolitiken och integrationen, det handlar om kriminalpolitiken, det handlar om energipolitiken, det handlar om skolpolitiken. En lång rad ämnen där vi kommer att ställa krav. Men budgeten kanske är det absolut viktigaste styrmedlet. Där vill vi ha ett komplett inflytande. Vi vill vara med från början. Vi vill inte komma in från sidan när andra partier redan har suttit och förhandlat. Utan vi vill vara med från början i de liksom beredningsprocesser som sker i regeringskansliet.
Tror du att ni kommer få det?
Ja, men annars kommer vi inte att vara med. Så att det är ju liksom, även om jag inte drar några röda linjer, så är det klart att får vi inte det inflytandet, då finns det ju inget intresse för oss att stödja en regering. Det är ju ganska givet.
Men regeringsposter, står det på den här listan?
Ja, men det är klart att vi kommer ju att framföra att vi utgår från att vi är en del av regeringen om vi ska stödja regeringen. Så är det. Men, och får vi då inte sitta med i regeringen, eller om det inte går att lösa, ja, då ställs det ju betydligt högre krav på samarbetet, konkretionsnivå. Inte bara ett löst avtal om att ungefär det här ska vi göra, utan ett avtal om vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska göras.
Men tycker du att andra har blivit lättare att prata med, eller är det du som har blivit lättare att prata med, eller du och ditt parti snarare?
Det är en kombination av flera saker, tror jag. Dels så tror jag att migrationskaoset 2015-2016 har gjort att fler någonstans ändå har viss respekt för att det vi har sagt hela tiden, att vi kan inte hålla på det så här hur länge som helst, och det har fler insett och då blir det lättare att prata med oss. Men sen handlar det ju såklart också om att vi har varit med nu i riksdagen i 12 år. Vi är en del av den politiska vardagen. Vi känner politiker från alla partier. Vi jobbar med dem dagligen. Det blir väldigt svårt och konstigt om man sen inte får prata med varandra.
Är du rädd för islam?
Jag är inte särskilt rädd för islam. Jag är rädd för islamism. Jag är rädd för den extremism som frodas i muslimska islamistiska miljöer. De strömningar som finns hos den muslimska minoriteten i Europa, det skrämmer mig, och det är väldigt viktigt att man är medveten om det och att man hanterar det.
Det är ju många ytterligheter. Vi har ju både vänsterytterligheter och sen så har vi nazister på andra sidan. Din tanke kring det?
Men jag har ju erfarenhet av båda, kan man säga. Vi har ju inte minst vänsterextremister som har i egentligen alltid attackerat oss, attackerat våra valmöten, attackerat Sverigedemokraters hem med ganska grovt våld ibland. Men vi har också utsatts för nazister. När vi var i Almedalen till exempel för några år sedan, så stod de och skrek på alla politiker, även på mig, att vi var folkförrädare och allt vad de sa för någonting. Så att det där är ju det är obehagligt. Man får ju vara politisk extremist i tanken. Alltså man får tycka konstiga saker och elaka saker och dumma saker. Men om man använder våld mot politiska motståndare eller om man använder våld för att föra fram sin, liksom, sitt budskap eller för att nå politisk framgång, då är det ju olagligt. Och jag menar att man mycket väl skulle kunna klassa både de här vänsterextrema organisationerna som finns och som ägnar sig åt våld och de nazistiska som ägnar sig åt våld, de skulle man kunna se som terrororganisationer.
Vad kände du i somras när kvinnan då som företrädde psykiska vården i Sverige, när hon knivhöggs där mitt i allt sammans?
Det var ju på vår dag dessutom. Det skedde väl strax efter att jag hade haft en presskonferens. Jag tyckte det var oerhört obehagligt. Sen var man ju mitt i det och man var lite i ett nyhetsvakuum. Och det låter kanske konstigt för det är extremt mycket journalister och politiker på plats. Men man är lite av ett vakuum där och då. Så det var ju först när jag var på väg hem som jag förstod liksom digniteten av det där. Men det, man blev ju, med tanke på det säkerhetsarrangemang som är kring Almedalen, så är det ju märkligt och helt orimligt att en sån sak faktiskt kan hända.
Hur rädd är du då som lite kontroversiell fortfarande i alla fall då, politiker?
Men jag är inte så rädd. Jag har hållit på med det här ett tag nu, så att jag har ju lärt mig. Det finns ju såklart också, även om man inte ska prata om detaljer kring det, så det finns det ju ett säkerhetsarrangemang kring både mig och andra i den så kallade centrala statsledningen. Så att jag tänker inte på det, utan det är andra som bekymrar sig om det.
Men hur ofta kan du nu för tiden, liksom, om polarna ringer och säger ska vi gå och ta en öl, kan du göra det då, utan vakter?
Oh ja. Nej, inte utan vakter, det gör jag inte. Men jag tar gärna en öl.
Ja. Vem var du som tonåring?
Ja, det ska man ju egentligen fråga andra. Det kanske du har gjort, jag vet inte. Men jag har ju alltid haft lätt för skolan. Och har väl alltid varit, inte den här som tar en massa plats. Men jag har haft okej betyg. Jag har haft lätt för det. Jag har haft mycket vänner. Och jag har spelat fotboll, jag spelade golf, jag spelade pingis, eller sånt där som jag tror är ganska vanliga saker.
Mm. Och vem är du nu då, jämfört med vem du var då?
Jag önskar ju att jag är ungefär samma person, och det är klart att det är jag väl på ett sätt. Sen blir man ju formad av det man håller på med och av sin omgivning och sådär, och det är klart att jag har väl jag har inte utvärderat mig själv på det sättet, men det är klart att jag har förhoppningsvis blivit lite vuxnare, lite mognare och lite ganska trygg i mig själv idag efter att ha hållit på med det här i väldigt många år.
Mm. Vad har du för politisk förebild?
Jag har nog ingen sån. Jag tycker att man kan alltid inspireras av alla möjliga. Till och med inspireras av Fredrik Reinfeldt. Jag tyckte att han, även om han hade ganska galen politik, så var han ändå en duktig retoriker. Och han hade ett anslag i debatten som jag uppskattade och sådär. Men jag tänker inte säga att han är min politiska förebild för det. Och så är det väl lite att om man nämner en politisk förebild, så får man också med ett helt bagage, och jag är inte så beredd att försvara någon annan på det sättet.
Favoritfilm, vilken är den?
Det är nog Gudfadern-trilogin, för att vara lite tråkig sådär som alla andra tycker. Men de flesta gillar ju inte den tredje filmen, men jag är ju sån, jag vill ju inte att saker ska ta slut. Så jag gillar ju, jag hoppas ju på den fjärde filmen också. Det finns många manus till, men den kommer ju aldrig.
Liksom. Är det därför du är den längst sittande partiledaren?
Det kanske är så, just det. Jag har inte tänkt så, men det kanske är så.
Ja. Vad är det du är rädd ska ta slut?
Jag vet inte, men det är väl lite sentimental och nostalgiskt lagd på det sättet, så att det. Min favoritbokserie är ju Stadserien, Fågelströms, trots att jag läste den innan jag ens hade varit i Stockholm. Men det är också en familjekrönika, och man får följa det här och man blir en del av det, och plötsligt så bara tar det slut och det är lite ledsamt.
Du har ju varit ledare för Sverigedemokraterna väldigt, väldigt länge. Vad händer den dagen då du säger nu vill jag dra mig tillbaka?
Jag är inte särskilt orolig för det, vare sig för egen del eller för partiets del, utan vi har en fantastisk återväxt idag. Partiet är väldigt stabilt idag, så det är jag inte så orolig för där. Och för egen del så är det väl, någon gång ska man ju kanske göra något annat också, tänker jag. Men just nu är jag fullt fokuserad på det här.
Men är det någon som är förberedd? Har du förberett någon nog då, så att det finns någon som kan ta över den dagen du väljer att nej, nu räcker det?
Ja, men det finns många som skulle kunna axla den rollen, absolut. Och kanske till och med göra det bättre, vad vet jag. Så att det är, nej, men jag tror inte att det är som liksom, om man börjar utse efterträdare eller den man vill ska efterträda, och man börjar tänka i de banorna, då är man nog ingen bra partiledare, så då ska man nog kliva av. Så att jag försöker fokusera på det jag gör här och nu.
Mm. Du har ju varit utbränd då,
ja.
Och drabbats av ångest, mm. som flera av oss andra också mm. faktiskt. Mm. Hur var din ångest? Hur kraftig var den?
Jag har ju pratat med många med samma liksom bakgrund och problem och så. Det, jag har ju hört de som har mått väldigt dåligt och inte alls fungerat och sådär. Jag har inte varit riktigt där. Jag tror ändå att jag någonstans tog ledigt i tid, om man uttrycker det så, tog tag i det i tid. Men ångesten är ju, och det måste man ha klart för sig, att man när jag pratar med så här psykologer och coacher och sånt, och det händer ibland att jag gör det är så är det ju. De pratar alltid om du som har en utmattning i botten. Och det är så man måste se det. Alltså man blir aldrig fri från den, utan man måste lära sig att leva med det och hantera det. Och det har jag haft några år på mig att göra, och jag tycker jag är ganska bra på det. Sen händer det ju såklart att den här ångesten, den kommer, men jag är ganska bra på att hantera det. Jag vet, jag kan ju allt från andningsövningar till tankeövningar till ja, att slappna av, vila och så.
Äter du medicin?
Ja, det gör jag.
Mm. Vill du fortsätta med det, eller är det ett måste?
Det är inget måste, men jag mår bra, och så länge jag mår bra så tänker jag att då finns det ingen anledning att ändra på det. Ett vinnande koncept.
Så. Ja, lyckopiller typ.
Ja,
ja, antidepressiva.
Ja.
När du var med i Ångestpodden där och pratade om psykisk ohälsa, så sa du, jag tror jag blev en bättre människa.
Mm.
Och då raljerar du inte, eller hur? Utan det är på riktigt.
Ja, jag har sagt det flera gånger faktiskt. Att jag tror att man... Ja, men allt,
vilket sätt,
ja, men allt tufft man är med om i livet gör väl förhoppningsvis att man växer lite som människa, och att man kanske får en ökad förståelse för vissa saker och så. Och det, psykisk ohälsa är ju ett jätteproblem i samhället. Det är också någonting framförallt bland män i medelåldern, som jag nu ändå är nu. Så är det någonting som man inte pratar om, men det är väldigt vanligt. Och du ska bara veta hur många människor som har kommit till mig och pratat om de här sakerna, som jag aldrig skulle tro, och som aldrig skulle liksom säga det till någon annan, men till mig kan de göra det. Och det är jag väldigt tacksam för. Och det är många som har tackat för att jag ändå har varit hyfsat öppen med det här och så. Mm. Jag tror det är viktigt att fler är det.
Man kan ju döva det här på olika sätt. Det kan vara alkohol, det kan vara droger, det kan vara hjälp med tabletter, det kan vara samtalsterapi.
Mm.
Eller man kan döva det också med att spela. Har du kommit över allt det där? Du spelade en del ett tag.
Ja, men det var ju ett sätt att liksom göra någonting hjärndött. Så, men nu spelar jag på travet med mina kompisar primärt. Mm. Det ganska kul. Och sen så,
vad var det andra? Var det såna kasinomaskiner man tryckte?
Det var lite allt möjligt faktiskt. Okay. Allt som var hjärndött. Jag har kommit över det. Jag har aldrig liksom sett det som ett problem. Jag har aldrig satt mig i skuld eller levt över mina tillgångar eller något sånt. Utan det var väl mer ett destruktivt nöje, kan man väl säga det som. Jag går i samtalsterapi löpande. Jag äter mina mediciner. Men framförallt det som gör att jag fungerar är ju att jag har lärt känna mig själv och mina signaler. Och jag har byggt en bra stab omkring mig. Och jag känner mig helt ärligt mer energisk än någonsin. Jag ser jättemycket fram emot den här väldigt intensiva perioden som är nu.
Mm. Pride-tåg var det för några veckor sedan. Ville du gå?
Nej, alltså jag har väl aldrig... Alltså vår relation till Pride är väl inte den bästa. Förra valet när det var Pride, så bytte de ut mig mot en uppblåsbar elefant i den där partiledardebatten. Jag blev inte inbjuden i år heller, så att jag vet inte vad jag ska där och göra. Däremot har jag ju sagt att jag går gärna i något Pride-tåg i Ryssland eller i Bulgarien eller någonstans där det faktiskt på riktigt är farligt att göra det. Det hade jag gärna gjort.
Mm. Nu är det väl i för sig i vissa fall farligt även i Sverige?
Det kan det absolut vara, och det nu är det ganska många år sedan, men det var väl så att man attackerades av högerextremister i något sammanhang och så. Det har jag full förståelse för.
Mm.
Nej, inte att man attackerar alltså, men att man kan uppleva rädsla för att gå i det där tåget, absolut.
Det här med dickpick, eller det här nu som kom i Kalla fakta igår då, med ekonomi för flera partier ska sägas, som tog emot gåvor som var lite större än vad de skulle vara om man hittade olika lösningar. Vad känner du när sådana här saker händer? Behöver du markera?
Men det är inte primärt mitt jobb att göra det. Vi har liksom en organisation för att hantera saker som sker i partiet. Och jag har fullt förtroende för att de som är satta att göra det hanterar det på rätt sätt. Och det är nog viktigt, för att vi har människor som dör i vårdköer. Vi har skjutningar på gatorna. Vi har äldre som inte har råd att bo kvar i sina hus och hem för att de inte kan betala elräkningen. Och det är det som håller mig liksom sömnlös på nätterna. Och inte sånt som händer internt i vårt parti. Förutom i vissa enskilda fall när det går så långt så det hamnar på partistyrelsens bord, för då hamnar det på mitt bord, och då får jag också hantera det såklart.
Men jag tänker en sån här sak som det blir diskussion om då, den här dickpicken, någon som hade suttit på regerings uppe där och skickat bilder på sitt könsorgan. Mm. Vad tänker du?
Men jag tänker inte så mycket om det. Det jag tänker om det är ju, är det här någonting ömsesidigt eller är det någonting som har skett mot mottagarens vilja? Och det är väl det som är det centrala tycker jag här. Mm. Och är det senare, då kan det ju till och med vara kriminellt och då måste det ju hanteras av polisen.
Men du, vad är det med killar som fotograferar och sänder iväg sånt? Förklara för mig.
Nej, jag vet inte. Jag ska ärligt säga att jag har väl hänt att jag har fått en och annan från en dam också.
Så, av liknande?
Ja, så att det, jag tror inte att det är helt ovanligt.
Men vad känner du då? Känner du kul eller känner du, men det här var väl inte något jag hade efterfrågat?
Jag känner inte särskilt mycket alls, men jag är ganska luttrad som person och varit med om ganska mycket, så att jag bryr mig inte så mycket om det där.
Vad är det konstigaste de har skickat till?
Nej, men det är jättesvårt att säga vad som är det allra konstigaste, men det är ju, har ju varit en del skamliga förslag genom åren, helt klart.
Du har tackat nej till?
Oftast ja.
Oftast nej, ja? Alltså. Du, jag åkte taxi hit med en invandrare. Han bad mig att du skulle säga något snällt om invandrare.
Det kan jag gärna göra. Jag tycker, nu åker jag inte taxi så jätteofta, men det är oftast väldigt kul att göra det. För ofta är det ju just invandrare. Ofta tycker de att jag har bra politik också, så att det är ofta kul att diskutera. Men Sverige har ju haft en väldigt stor invandring. Och den har generellt sett varit väldigt dålig för Sverige. Men det finns ju många enskilda exempel på människor som har kommit hit från andra länder och som jobbar och bidrar till samhället och samhällsbygget och det där. Och det ska man ju inte, det försvinner ofta i debatten, därför att debatten är så polariserad. Men när jag håller mina tal så brukar jag ändå försöka och nyansera lite. För jag tycker det är viktigt att man kan flytta till Sverige även om man är född någon annanstans i världen. Och man kan bli en del av det svenska samhället och så, och en bidragande del. Om man vill det, om man har ambitionen att anpassa sig och lära sig språket och respektera det svenska sättet att leva och sådär. Och många har gjort det och jag är tacksam för det. Och det är inget problem. Problemet är de 700 000 invandrare som inte kan försörja sig själv.
Ska vi ta lögndetektorfrågorna? Du ser där till höger. Eller till vänster om
jag
det
där. Ser den här
lögndetektorn. Ja.
Jag är livrädd för den.
Vill du pröva att sätta på dig de där på fingrarna så får du känna hur det känns?
Kommer eller? Det på riktigt att liksom...
Alltså, tyvärr har vi ju inte riktigt kontakt då med Schweiz, men den är på riktigt.
Den är det alltså.
Ja, men jag tänker att jag får kalibrera mig mot dig, så avgör jag.
Okay. Ja. Så gör vi.
Är du beredd?
Jag är beredd.
Då kör vi. Äter du tacos på fredagar?
Ibland.
Vet du hur mycket en liter mjölk kostar?
Ja, men det måste väl närma sig 10 kronor nu för en liter mjölk, tänker jag.
Det är en bit över, kan man säga.
En bit över till och med. Oj. Ja, men jag brukar köpa en och en halv liters förpackning och den kostar lite mer.
Sant. Älskar du Sverige?
Jag älskar Sverige.
Har du prövat droger?
Alkohol, inga andra droger.
Aldrig marijuana, inget annat?
Nej.
Funkar det?
Funkar.
Alkohol?
Ja, alltså alkohol är ju i rätt måttlig mängd, så är alkohol en ganska trevlig sak.
Är du bra på att dansa?
Nej.
Är du PK?
Nej.
Utveckla gärna.
Det beror på vem du frågar, för det finns ju säkert de som tycker att jag är väldigt PK. Men de flesta människor i världen tycker inte det.
Politiskt korrekt. Har du någonsin ljugit?
Ja.
Om vad?
Nej, men oftast är det ju så här, har man barn till exempel så måste man ju ljuga ibland för att man ska liksom kunna komma vidare i livet. Så att det är väl det vanligaste exemplet.
Vill du bli statsminister?
Ja.
Håller du med om allt som ditt ungdomsparti vill?
Nej.
Vi lämnar den där så kan du få förklara varför inte. Vad är det de vill som inte du vill?
Nej, men det är väl lite poängen med ett ungdomsförbund att ibland så tar de ut svängarna lite mer än vad partiet gör och ibland kan man tycka att det blir lite valpigt. Å andra sidan så har de ju rätt att vara det, tycker jag, och det är väl inget ovanligt utan det är väl så det ska vara. Ofta är det väl kanske så att man har en lite annan uppfattning om saker när man är ungdom och sen så blir man vuxen och förstår att saker och ting kanske är mer nyanserade än vad man trodde då.
Det finns någonting som brukar vara bland det svåraste än partiledare kan vara med om, och det är svara ja eller nej på frågor.
Mm.
Är du beredd?
Ja.
Då kommer ja och nej frågor med Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Ska vi ha fri abort i Sverige?
Ja.
Ska vi höja skatterna?
Nej.
Ska kulturen bekostas av privata medel?
Ja.
Är Sveriges Radio och TV viktigt?
Ja.
Är lantisar smartare än stockholmare?
Ibland.
Sitter du kvar som partiledare under nästa mandatperiod?
Förhoppningsvis.
Har du en för hög månadslön?
Nej.
Bör antalet riksdagsledamöter bli färre?
Nej.
Ska vi kunna köpa vin på ICA?
Nej.
Bör snus tillåtas i hela Europa?
Det bestämmer Europa, inte jag.
Är Putin en krigsförbrytare?
Ja.
Blir Donald Trump president igen?
Nej.
Källsorterar du soporna?
Ja.
Hur går det till?
Jag måste, vi har så här soptunnor där man måste göra det.
Håller du med om allt jag säger?
Ja, än så länge, nästan.
Är det svårt att svara ja eller nej?
Nej.
Då tackar vi för det. Du, vad ser du mest fram emot de närmsta veckorna nu?
Ja, men det är ju såna här saker. Träffa journalister, träffa väljare, vara med i debatter. Det är ju, att vara i opposition är ju lite av öken faktiskt i 3,5 år. Och sen kommer valåret och så drar allting igång och det blir intensivt och det händer roliga saker. Den här mandatperioden har ju dessutom varit extra mycket öken på grund av pandemi framförallt. Där man var mycket jobba hemma och sådär. Så att nu är det extra kul att det är mer normal tillvaro igen.
Jag glömde en ja och nej-fråga, men den kunde lika gärna platsat in på lögndetektorn. Är du singel?
Nej.
Nu skakar du lite så här på dig. Var... Jaha, hur länge har du varit ihop med någon då?
Ja, men jag nöjer mig med att svara nej bara.
Ja, men då vet vi det. Då får vi kolla vem som är i din närhet då på valnatten.
Mm.
Ja, är du glad? Är du lycklig?
Jag är lycklig.
Är du kär?
Ja.
Är du förlovad?
Nej.
Är du på väg?
Nej, det vet jag inte.
Tycker du att du har fått ordning på kärleksliv?
Ja, det tycker jag.
Vad härligt.
Mm.
Då säger jag grattis till det och sen så konstaterar jag att nästa som kommer hit är Vänsterpartiet med Nooshi. Hon har ju sagt en hel del saker om dig och ditt parti. Bland annat då att du skulle vara förälskad i Ulf Kristersson.
Ja, det är inte min kärlek kan jag avslöja.
Bra, då har vi koll på det. Mm. Vad vill du säga om Nooshi och Vänsterpartiet då?
Ja, men jag tycker hon var ganska tuff i framförallt förra våren när hon faktiskt löpte linan ut. Det var lite skakigt i början där, men sen gjorde hon det. Och det tycker jag hon gjorde helt rätt i, till skillnad från då hur hennes företrädare hanterade Socialdemokraterna. Så att det ska hon ha mycket cred för, tycker jag. Sen är hon väldigt duktig på att prata. Sen håller jag inte med om särskilt mycket som hon pratar om, men hon är duktig på det. Det märks att hon är oerhört engagerad. Även om hon inte har varit politiker lika länge som jag till exempel, så märks att hon är oerhört, hon brinner för det hon säger, och det tycker jag, det ska man göra.
Tack så mycket för att du kom.
Jag sa bara snälla saker, det var meningen kanske. Jag tycker det blir trevligare så.
Ja. Tack så mycket för att du kom hit, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna.
Tack så mycket.
Podplay, en del av